Ja, god morgon, säger jag igen. Det ska bli spännande det här att få predika, det var länge sedan. Innan jag börjar så skulle jag säga att det är söndagsskola, men jag tror att de flesta har gått. Men är det någon som känner att ni hellre vill gå till söndagsskolan så kan ni göra det nu. Ni får droppa av sen också, men det är trevligare för mig om jag vet på en gång om ni är kvar. Vi ska börja med att be en bön. Jag tänker att vi kan be för pengarna som vi har samlat in. Och så ber vi för mig som ska predika också. Jesus, tack för att vi får lägga den här stunden inför dig och i dina händer. Tack att vi får ha det så otroligt gott. Tack att vi har en församling. Vi har en fysisk byggnad. Vi har också varandra. Vi har relationer. Tack att vi får mötas och fira gudstjänst på det här sättet. Tack också att vi får ha det så bra rent materiellt och att vi får vara med och ge både utöver världen till andra som inte har det, men också att ge till ditt rike och till det som du vill göra här i Åbytorp. Jag tackar dig för det. Jag ber att du ska välsigna de pengar som vi har samlat in. Så be också att du ska vara med den här stunden när vi ska läsa ditt ord tillsammans. Jag ber att du ska hjälpa oss, öppna upp oss så att vi kan ta till oss det som du vill säga till oss. Var och en, men också det som du vill säga till oss som församling den här stunden. Amen. Jag ska säga redan nu att när vi satt och pratade om just den här söndagen och det här ämnet, så satte det igång jättemånga roliga tankar i mitt huvud om det här med att vara levande byggstenar. Allt ifrån någon musikal som vi gjorde när jag var liten, där Andreas Harrison sprang runt som en stor jordglob och jag var någon sorts FN-bok, tror jag. Och så pratade vi om levande stenar. Ja, det var en jättespännande bild i mitt huvud. Till att jag tänkte att vi gör en stor pyramid, alla i församlingen. Vi bygger ihop oss liksom som levande stenar. Öva på det, en förmiddagsgudstjänst. Men jag fick liksom bromsa mig lite där. Det var bra. Mina kollegor här, Erika och Ulrika, de hjälpte mig att liksom... Men vi kommer faktiskt att få göra en liten övning. Så det kan ni redan nu förbereda er för. Ni behöver inte vara nervösa. Utan sitt lugnt i båten. Men försök att tänk, det kommer gå bra. Jag kan ta nya steg idag. Så. Vi börjar på 60-talet ungefär efter Kristus. Vi försöker oss tänka in i hur det såg ut då. Den kristna tron från Israel sprider sig liksom, ja, men som en löpeld genom Mellanöstern. Det går ganska fort. Det är inte så liksom metodiskt och planerat, utan det går verkligen från mun till mun. Det är inte bara judar som börjar tro, utan också andra folk som inte har med sig den judiska historien och bakgrunden. De kommer till tro på Jesus. Bibeln finns inte. Inte så som vi känner till den idag. Så att man vet inte riktigt. Hur hänger det här ihop? Vad är grunden? Vad kommer sen? Man kan inte gå och liksom läsa i någon skrift eller sådär. Utan församlingar startas. De växer genom att det reser runt Jesus troende vuxna och ledare. Och berättar om Jesus. Berättar om hans liv. Och ganska snart så börjar man också att skriva brev. Därför att mellan de här besöken som ledarna gör, så fortsätter ju församlingarna. De lever ju sitt liv. Och ibland kommer de ihåg. Och ibland glömmer de ju bort det som de har fått till sig. Så breven kommer till. Och en del brev, de cirkulerar mellan församlingar. Det blir ett sätt att skriva ner. Det här tror vi på. Det här är grunden. Det här är historien. Paulus har skrivit de flesta breven som vi har i Nya Testamentet. Och han gör ju ofta kopplingar. Så här såg det ut och så här är det nu och så här blir det i framtiden och så. Sätter saker i sitt sammanhang, i ett system. Och syftet med breven är ju att de ska skickas runt. Särskilt en del av dem. Och att de ska uppmuntra församlingarna. Och ett av de här breven är första Petrusbrevet. Och det är Petrus, tror man, som skriver det. Eller som är författare till det. Och han sitter i Rom och kan skicka det till församlingar som finns i Turkiet. Det är ett sånt här rundbrev. Tanken är att det ska skickas runt. Och det ska uppmuntra församlingarna och församlingsmedlemmarna att hålla ut i tron. Det kommer förföljelse. Man ser att kritiken börjar växa och på vissa ställen så har det redan börjat bli en förföljelse där man förföljer kristna för deras tro. Så att det är ett brev som peppar, liksom. Håll ut, häng i. Och vi ska läsa ifrån första Petrusbrev kapitel 2 och vers 4-10. Om det andliga templet. Ja, precis. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Ett annat brev som det står citerat där nerifrån, det är Efesebrevet. Och det är också ett sånt cirkulärbrev, ett brev som skickas runt. Och är också daterat ungefär samma år, ungefär runt 60 efter Kristus. Och det här hämtar vi också från Efesebrevet 2 och vers 20. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Nu kommer vi till vår lilla övning. Nu ska ni få några minuter när vi ska läsa de här. Ni kan läsa dem för er själva eller liksom suga på vissa ord eller formuleringar eller sådär. Och sen om ni vill så kan ni vända er till grannen. Och så kan ni prata lite med grannen. Backa lite så kanske ni ser det borta. Och så kan ni fundera över vad säger den här texten egentligen? Vad betyder den för mig och vad tänker jag när jag läser den? Och så kan ni fundera över det här med ett andligt husbygge. Vad är det för någonting? Vad betyder det? Vad tänker jag kring det? Vad betyder det att församlingen är ett andligt husbygge? Hur märker man det eller inte? Så läs och fundera lite. Vänd er till den som sitter bredvid. Prata lite. Känner man så här, nej, jag vill inte prata med någon. Jag vill fundera själv. Då säger man så här, jag behöver fundera en stund till. Så känner ni liksom någon sorts oro inför det där, då säger ni bara så. Men annars så tar vi en liten stund och klurar på det här. Men precis, jättebra. Jag kommer att bara kort, jag tänker spara det här som ni har pratat om lite. Prata gärna vidare och fundera vidare sen i fikat eller söndagsmiddagen eller sådär. Jag kommer att bara ge några korta bilder också. Jag tycker den här texten är så häftig därför att det är ju väldigt mycket visuella bilder. Och den första bilden, det är ju Jesus som hörnstenen. Och jag tänker att du inte ska gå in så jättemycket på det här. Erika predikade om det här första söndagen i det här ämnet. Om att Jesus har den absolut mest framstående rollen i församlingen. Det är liksom han som är grunden, han som är huvudet. Och det som är häftigt också är ju i den här texten som vi läste så beskriver man ju också Jesus som den som man stöter sig på. Han är också en stötesten, den man snubblar över. Och då vill jag också bara skicka med en sån här liten blänkare att på onsdag så kommer det vara en undervisningskväll om det här som Jesus som enda vägen. Som jag tänker kan bli lite spännande just om det här. Det är många i vårt samhälle som tänker att ja, men Gud kan jag be till. Men Jesus har jag lite svårare med. Så att, kom gärna och fundera på onsdag kring det här också. Allting byggs runt Jesus. Han håller upp allting. Det är han som är grunden. Den andra bilden som jag vill dela, det är det här med att foga samman. Och jag tänker att det här utmanar... Ja, vi kan byta. Perfekt. Här kommer pyramiden. Vi ska inte bygga den, men vi kan titta på den. Jag tänker att det här utmanar ju vårat individualistiska synsätt och vårat individuella samhället på ett så otroligt starkt sätt. Jag och Erika kommenterade det väldigt snabbt här också, att det står att vi bara fogas in. Det är liksom inte, ja men nu blir jag kristen och jag tar emot Jesus och sen döps jag och sen är frågan, vad ska jag göra sen med mitt liv och vart ska jag liksom, vilken församling så. Utan som kristen så fogas jag in i församlingen. Sen kan man ju såklart välja vilken lokal församling man tillhör. Men man fogas in som en del i kyrkan. Det finns egentligen ingenting som är att man kan hålla sig på sin kant och vara lite liksom egen kristen och privatkristen och så. Det finns inget stöd för det i Bibeln, utan man fogas in. Det bara sker. Och jag tänker att det är... Ja, vänta lite nu. Nu var han lite snabbare. Det finns också en väldigt stark kraft i det här, tänker jag. Det står att du fogas samman i en andlig enhet. Det är inte bara att vi är liksom individer som möts, utan det finns också en enhet och någonting som fogar samman oss. Och jag ber om att vi inte ska bli splittrade. Om att vi inte ska liksom, ja, hamna i konflikter och splittring, utan att han ber om en enhet. Och det är ju jättefascinerande att det ska vara så svårt. För det är ju det. Det är ju jättesvårt. Även om vi som ses här i Betania, vi kanske kan tycka ganska lika och vi kanske kan vara eniga. Men då finns det ju alltid, det finns ju många församlingar som vi tycker olika i frågor, eller hur? Och det är ju inte så att det finns olika kyrkor eller olika gudsfolk. Alltså det finns ett gudsfolk. Sen tycker vi olika. Vi tycker olika mot katoliker och mot syrisk ortodoxa. Har vi kanske lite olika sätten. I våran församling, där kanske det blir mer tydligt när man pratar om konkreta frågor. Och det är väldigt ofta så. Man kan brukar säga att om man pratar verksamhet och stora övergripande frågor, då är många människor oftast överens. Men börjar man prata om gardiner eller kaffebryggare eller något väldigt konkret, då händer det något. Och jag tänker att det är väl det som är, det är väldigt talande för att livet är så. Vi behöver bli eniga kring de stora frågorna. Vi behöver se det. Och när vi hamnar i konflikter så behöver vi ibland också se, ja, men vad handlar det om nu egentligen? Och vad kan vi enas om? Vi behöver sträva efter att hålla enhet. Och enhet är inte att allt är lika. Tänk att jag vill bara skicka med det också. Enhet betyder inte att allting är likadant. Gud älskar mångfald. Han är ju kreativ och har gjort en väldigt kreativ skapelse. Han älskar mångfald, han älskar olikheter. Så att hitta en bra och sund enhet, det är ju att vi kan se olikheter, att vi kan acceptera dem och att vi strävar efter det som förenar oss. Jag sa det finns bara en kyrka. Det finns en världsvid kyrka. Och jag tänker också att jag vill skicka med att det finns ju bara en historisk kyrka också. Jag vet inte om man brukar säga så, men jag tyckte det lät som ett bra begrepp. Alltså vi har ju inte en tro som säger att men, om man levde på Jesu tid och man var lärjunge, då är man lite mer andlig och kommer komma... Jag tänker att mormonerna har lite det här med skikt i himlen. Jag vet inte hur mycket ni känner till. Jag ska inte gå in så mycket på deras... Men jag pratade med en mormon en gång och sa att ja, men vi ses i himlen, sa jag. Nej, det gör vi inte, sa han, för du och jag kommer vara på olika skikt. Jaha, tänkte jag. Det var spännande. För de har ju olika kategorier liksom, beroende på när man har fötts och vart man liksom befinner sig då. Det har ju inte vi. Det finns bara en kyrka. Det finns bara ett Guds folk. Och jag tänker att Paulus beskriver det här väldigt snyggt. Han gör som en liten tidslinje, fast utan tid. Ni fogas in i den byggnad som har profeterna och lärjungarna som grund. De finns med där och sen bara ploppar vi in där. Det är lite snyggt. Nu tar vi nästa bild. Den andliga enheten är en förutsättning för den här bilden av templet. Och det här är ju en bild av Guds tempel. Det betyder ju inte att vi rent fysiskt har ett tempel. Jag återkommer till det. Det var ju så att i Gamla testamentet så var ju Gud väldigt, väldigt fysisk och väldigt på en plats. Först var det tabernaklet, tältet ute i öknen, och sen var det templet. Gud visade sig där väldigt fysiskt på ett ställe. Och det här var ju, Claes var inne på det här, att i Nya testamentet så är församlingen templet. Gud kan visa sig på flera platser samtidigt på hela jorden. Det är häftigt. Det blir en sån geografisk liksom sprängkraft. Han är inte knuten eller bunden till en plats. Den första församlingen har ju inga kyrkobyggnader. Man hade ju inte kyrkor på 60-talet efter Kristus, när man reste runt och när man skrev breven och när församlingen växte så byggde man ju inte ett hus. Det var inte det första man gjorde. Utan det första man gjorde var att mötas i sitt hem. Och där delade man ordet och man läste brevet och man sjöng tillsammans och man pratade och man delade livet. Så det var där som var församlingen. Inte byggnaden. Jag tänker det andra med templet. Det här att det spränger liksom från det geografiska. Det andra bilden av templet är det här med helighet också. Som för mig har blivit väldigt tydligt. I Gamla testamentet så var ju templet en byggnad som var omgärdad av väldigt mycket ritualer och där man var noga med hur man gjorde för att bevara Guds helighet. Det var bara vissa människor som fick komma in i det heligaste och bara en som fick gå in i det allra heligaste. Så det var väldigt mycket rutiner, ritualer, regler kring Guds helighet. Och det var för att man skulle bevara platsen helig. Det skedde också väldigt mycket offrande för att man skulle bevara platsen helig. Ibland så tänker jag att vi tappar det här lite. När vi tänker på församlingen som templet och platsen där Gud bor, så tror jag att vi ibland glömmer bort också vikten av att hålla den helig, faktiskt. Vi är ju människor, vi påverkas av det vi lever i, det sammanhang vi finns i. Och vi kanske inte har samma typ av, jag tänker det finns väldigt mycket saker som man pratar om i Gamla testamentet som ger synd i våra liv, eller som gör att vi inte är heliga. Jag tänker för oss kanske det handlar mer om, ja men om relationer, eller vi slarvar om hur vi pratar om varandra, eller vi baktalar varandra, eller andra saker som gör att det liksom, ja men det är, vi håller inte heligt längre. Jag tänker att vi har haft ett sammanhang där vi har tittat väldigt mycket på yttre saker, och det kanske vi för sig ska göra, men jag är inte säker på att det är fotbollsträningen i sig som gör att jag inte är kristen. Så kunde man ju resonera för ett tiotal år sedan. Eller om man går på bio eller sådana saker. Men det finns kanske annat som vi behöver sätta fingret på. Vad är det som i våran tid gör eller kan påverka vår syn på församlingen som helig? Och jag tänker att det är lätt att se de här mest hemska exemplen. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt när man hör om församlingar som tappar som tappar fokus eller identitet. När det verkligen blir illa. Alltså när man behandlar individer illa, man utövar maktmissbruk, man hamnar i en helt skev teologi. Jag tänker att det inte blir en helig plats. Därför då tappar man fokuset. Fokuset för församlingen handlar om att tillbe Gud. Och börjar man lyfta fram människor och deras prestationer mer, då är det någonting som jag tänker inte riktigt stämmer. Det är ju så att templet för det judiska folket var ju också synligt för resten av världen, resten av sammanhanget. Det var där Gud bodde. Det var så man visade att vi är Guds folk. Det här är våran Gud, här bor han, här finns han. Det var därför det var en sån kris när man krigade med Israel och man förstörde templet. Därför att då tog man ju bort liksom hela deras identitet av att vara Guds folk. Det var den plats där Gud skulle bli synlig för omgivningen och för resten av jorden. Och om vi är templet nu, vår församling, då är det ju här vi också ska visa för resten av världen vem Gud är. Tänk att det hänger ihop med bilden av Kristi kropp på jorden. Och då kopplar det återigen ihop med att jag kan inte. Jag, Madeleine, kan inte visa och ge Gud en rättvis bild. Om jag skulle vara ensam kristen så skulle jag kunna ge min bild av Gud. Men jag kan inte ge hela bilden. Vi behöver vara fler för att visa på vem Gud är. Han är så stor. Någon som inte tror behöver se församlingen. Man behöver se variationerna. Man behöver se relationerna, kärleken emellan. Sårbarheten och styrkan. Det är mångfalden, tänker jag, som visar på Guds storhet. Jag har också stött på en spännande tanke i en bok som Mikael Telba har skrivit. Den handlar egentligen om hur man tolkar Bibeln. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Och apropå det här med att gestalta Gud i samhället så pratar han om att församlingen också är väldigt, väldigt viktig just när det handlar om hur man tolkar Bibeln och hur man omsätter sin tro. Istället för att Paulus berättar i sina brev till församlingarna precis hur de ska tänka så menar han på att Paulus, nu har inte jag haft tid att kolla det här om det verkligen är så. Men Mikael Telbe menar på att Paulus istället, han säger vissa, liksom han målar den stora bilden. Alltså om nu Jesus har dött och han beskriver de stora dragen. Men sen ber han också församlingen att tänk till. Hur tänker ni kring den här och den här frågan? Han säger inte gör så, gör så, gör så. Han hänvisar inte ens till de här liksom stora mötena som de har haft i Jerusalem där de har bestämt vissa saker. Utan han beskriver mer och så ber han församlingen att tänka till. Och här skriver då Mikael Telbe så här. Frågan om vad det innebär att följa Kristus behöver därför vara ett pågående samtal. I förkunnelse och undervisning, i församlingsledning på församlingsmöten, i hemgrupper och runt kaffeborden. Vad innebär det att tolka och tillämpa Bibelns texter tillsammans? Hur kan vi som församling gestalta Kristi kropp? Vad innebär det att följa Jesus i den tid som är? Samtalet behöver inte minst gälla många av de livsstilsfrågor som rör sig i tiden. Om konsumism, om samboende och homosexualitet, om spelberoende och porrmissbruk, om miljöförstörelse och fredsfrågor, för att nämna några. Alltså församlingen tillsammans behöver tolka och fundera, precis som de gjorde år 60 efter Kristus, när det damp ner ett brev från Paulus, så gjorde man kanske som ni gjorde förut. Man satte sig och läste och så liksom, ja men så här tänker jag och det här, ja men just det, och då tänker jag på det här. Man kopplade det tillsammans och det fanns en stor vinst av att tolka och tänka tillsammans. Jag och Andreas tittade på SVTs uppdraggranskning. Jag vet inte om ni har sett. De har gjort en ny del om Knutby och församlingen i Knutby. Och någon sak som jag tycker blir så jobbig för mig att hantera när det händer sådana saker, när en person liksom blir så framträdande i en församling, så sitter jag och tänker, men varför är det ingen som säger ifrån? Och jag vet ju att det funkar inte riktigt så i de där processerna. Det blir så skevt liksom, om man går med och de som inte vill, de går ur och ja, sådär. Men jag tänker ändå att om församlingen i Knutby hade granskat teologin och suttit tillsammans och tänkt, om de hade kopplat upp sig mot liksom den världsvida kyrkan och tänkt att ja, men samlat, tagit intryck utifrån, så tänker jag, hur hade man då kunnat haft en teologi som säger att Åsa Waldau är Kristi brud? För mig är det helt omöjligt, svårt att förstå. Jag tänker att det handlar om att det blir skevt och väldigt liksom personbundet. Det är tillräckligt svårt att vara kristen själv med alla de här svåra texterna och saker som händer och sitt liv och så. Vi måste prata om det. Vi måste prata tillsammans. Vi måste liksom, det här brottas jag över, det här funderar jag på. Hur går det här ihop så? Vi måste göra det här tillsammans. Läs tillsammans, tolka och prata tillsammans. Mm. Vår församling då. När jag nu är med i Betania församlingen här i Åbytorp. Jag bor här och jag har valt den här församlingen. Så tänker jag ju att jag som en levande sten, jag finns med här. Och mitt syfte är att jag också finns med som en sten som bär andra. Jag är liksom infogad i byggnaden. Ibland bär jag andra, ibland blir jag buren. Som en del i helheten. Och hela församlingen har som syfte att visa på Guds närvaro på jorden. Och vill man höra mer om det, så tänker jag, då kan man lyssna på predikan som Bernt-Åke höll här för ett par veckor sedan. Om syftet och uppdraget. Men det gör, eftersom jag är en liten sten bland många där, så blir ju mitt bidrag in i församlingsgemenskapen viktig, eller hur? Och jag är ju en del bland många andra. Egentligen finns det inget val. Jag kan inte ploppa ur mig själv och ställa mig vid sidan av och säga, kör ert race ni, så jag håller mig på min kant lite här. Det funkar inte, utan jag är en del i det där. Och eftersom vi är levande stenar, så kan det ju bända och bryta lite. Därför att vi är inte alla likadana, likformiga, likriktiga. Utan det bänder och bryter och det blir lite åsiktsskiljaktigheter och det händer saker och så. Och så är det. Församlingen är levande. Och när jag har funderat över den här texten och tänkt så här, ja, men vad säger den till oss då? Just nu i det här sammanhanget där vi befinner oss i och så. Jag sitter i församlingsledningen också. Och jag vet att vi länge har pratat om det här med engagemang. Hur skapar man engagemang? Hur får vi med oss? Hur känns det som att vi får med hela församlingen? Yes, vi är på G liksom. Så för mig så blev den här texten väldigt talande just kring det. Om vi är en levande gemenskap, vilket jag tänker att vi är, så behöver vi ju tänka att det är så här. Vi är alla på banan. Sen ibland kanske man behöver bli buren. Ibland kanske man kan vara med och driva någonting. Det där kan pendla och se lite olika ut. Men vi är alla med. Och jag tänker att det handlar inte om man är jättesuperengagerad och är här varenda söndag och står framme på scenen och håller i saker. Det handlar inte om man är den som har bakat alla bullar till kyrkkaffet. Det handlar inte om man är den som har syns och hörs eller så. Det handlar inte om det, utan det handlar om är hur vi pratar om församlingen och om oss. Kanske någon som skulle säga emot mig på det här, då får ni gärna göra. Men för mig så handlar det i alla fall om det. Därför att jag tänker att i hur jag pratar om mina kompisar i församlingen, det börjar sätta spår sen i mitt huvud. Om jag börjar säga så här, ja, de har bestämt det där och det där. Ja, nu gjorde de så där och de sa så där i församlingsledningen. Och om man börjar distansera sig och skjuta ifrån sig och lägga det någon annanstans, då händer det snart någonting med mitt sätt att se. Jag tänker att man pratar om församlingen som ett vi. Det betyder inte alltid att man håller med om allting som sägs i viet. Men att det är viktigt hur man pratar. Vi är en gemenskap. Och församling är allt som vi gör tillsammans. Jag tror att vi behöver påminnas om det. Och jag vill skicka med det. Det är liksom lite syftet med dagens predikan. Att tänk på det. Församlingen byggs upp av oss. Och vi är olika. Vi har olika bakgrund, olika utbildningar, olika ålder, olika vardagsliv, olika tycke, olika smak. Och just därför så behöver vi varandra. Just därför behöver vi komplettera varandra. Därför att vi är olika. Jag vill också skicka med bilden av nästa bild. Att församlingen är inte när vi möts så här. Det här är också församling. Absolut. Men församling är lika mycket när man sitter hemma i det där köket. Och man delar gemenskapen eller sitter och dricker en kaffe med någon. Och man pratar om tron och man funderar. Det är inte så ofta vi har gudstjänster där vi faktiskt gör som vi gjorde i början. Att man tar ett bibelord och så liksom får man prata så där. Utan det kanske sker mer i ändra i cellgrupperna eller när man möts och fikar med någon. Och ta tillvara på det, för det är också församling. Det är också där kroppen hålls samman och byggs ihop. Mm. Jag tror jag slutar där. Och så tänker jag att vi ska ta en stund. Vi ska sjunga tillsammans. Och vi brukar ju alltid i Betania erbjuda tid för bön, för personlig förbön. Jag har inget sådär konkret som jag skickar med från den här predikan. För jag tänker det här handlar om oss som församling och sådär. Men om det väcker någonting hos dig, så ta tillfället i akt och få hjälp att få förbön. Det är inget konstigt, det blir inget liksom långt som ska ta flera timmar. Utan man kan bara säga något kort och så är det någon som hjälper till att be för det.